Välkommen till den stora podden här på Tyresö Snärradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsson. Avsnitten handlar om gästernas ledarskap och dem som människor. Här får ni lyssnare ett nytt perspektiv i varje avsnitt. Och välkommen till Tyresö Snärradio 91,4 och den stora podden. Välkomna kära lyssnare till den stora podden med Nathalie Säfsten. Och idag så börjar vi med en liten intro från min bror, för han var faktiskt nämligen med i det här avsnittet och själva träffen med Nathalie. Så varsågod och luta er tillbaka och njut av Nathalies story.
Då skriker jag bara, det är bra på dig fan, och jag bara, fan, vilken jävla chef. Och jag bara så jävla nöjd liksom, och ser att det bara, och man springer ju runt, för man är ju närmast själv som liksom, som instruktör. Mm. Och så såg jag det springa runt där och skrika på dem. Jag vet inte om det sparkade på dem, men jag fick känslan att liksom bara på dem. Det var för fan gött.
Välkommen till den stora podden, Nathalie Säfsten. Skulle du vilja börja med att berätta lite om dig själv?
Jag har ju varit lite överallt, men från jättebörjan så är jag uppväxt i Kallhäll i Jakobsberg utanför Stockholm. Liten förort ihop med en då 17-årig mamma, och sen 3 år senare så kom min lillebror. Så det har ju kanske varit en liten annorlunda uppväxt som också har kantats en del av liksom missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Liksom. Så jag tror att jag ganska tidigt hittade strategier för att känna av stämningar. Till exempel när jag kommer hem, så här, hur är stämningen idag? Liksom. Och jag tog på mig rollen att försöka fixa. Så antingen då skulle jag då fixa genom att vara glad och rolig, eller genom att vara tyst och bara inte finnas. Liksom. Och det tror jag genom livet har gjort mig till en ganska intuitiv person. På gott och ont. Jag är väldigt inkännande, men ett tag så hade det var det lite problematiskt för mig, för jag var så pass inkännande att jag trodde att allt, om det var dålig stämning, så var folk arga på mig. Och det har jag lärt mig idag, att det är liksom inte samma sak. Idag kan jag känna att så här, oh, den där är nog lite grinig, men jag tar inte åt mig liksom. Men det gjorde jag väldigt mycket när jag var yngre. Från det så hittade jag ganska tidigt liksom en kärlek till hästar. Men jag tror att det blev min tillflyktsort liksom. Och på tal om mentorer som vi pratade om lite tidigare, så hade jag en kvinna som tyvärr gått bort i cancer idag, men hon var verkligen en mentor för mig liksom, när det var stökigt hemma. Och min mamma gjorde liksom det bästa hon kunde av situationen då, men det var tufft liksom, bitvis. Men då hade jag ju den här kvinnan i stallet som kunde lyssna på mitt perspektiv, som var opartisk och bara fanns där liksom. Sen fick jag för mig att jag skulle hålla på med hästar. Flyttade som 15-åring till Strömsholm utanför Västerås. Gick på ridsportgymnasium där. Så det var ju också liksom en utvecklande tid i livet. Och tidigt flytta hemifrån, ta ansvar för sig själv. Alltså i början var det liksom vi som bodde på internat där. Alla köpte ju liksom godis och chips och gick upp 5 kilo liksom första halvåret. Tills vi insåg att så här, oj, man behöver kanske sköta sin kost liksom. Det var ganska intressant och mycket, mycket roliga händelser på internatskola. Och strax efter det så gjorde värnplikten i Uppsala. Och det var en liksom prövande period för mig, för då hon, mentorn, blev sjuk i cancer då. Så jag kände liksom att jag var på fel plats borta i skogen medan hon var hemma och var sjuk. Liksom. Men hon sa till mig att jag inte skulle sluta leva livet för att hon var dålig. Och vi fick en fin tid tillsammans efter värnplikten. Men hon har varit en stor förebild och stöttepelare när jag var lite vilsen som yngre. För jag tror att det lätt hade kunnat bli liksom att jag hade sökt mig kanske till ett festande eller andra typer av kickar i livet. Nu blev det hästar fullt ut. Tack och lov liksom. Och sen efter värnplikten var jag liksom ganska mätt på Försvarsmakten. Så jag började jobba som maskinoperatör på Arla. Och jag är så sjukt jävla oteknisk. Så jag vet inte riktigt hur det där gick ihop liksom. Men jag gjorde väl en helt okej insats. Men kände väl att det här vill jag inte göra resten av livet. Sökte SOU på vinst och förlust. Hade ju liksom bara värnplikten i bagaget. Så jag trodde inte jag skulle komma in. Men så kom jag in. Och det var liksom början på en annan resa liksom. Jag har alltid haft ett självförtroende i att jag klarar av saker. Men en självkänsla som har varit väldigt låg. Liksom. Så även om jag har varit, sen jag sökte SOU, så trodde jag ju hela tiden att jag kommer aldrig klara det här. Men ändå så utsätter jag mig. Liksom.
Det är bättre att prova på.
Ja, så jag har på något sätt kanske varit lite modig i att prova även fast jag varit rädd. Genom hela mitt liv så har det varit så här, när jag sökte till Strömsholm så bara, nej men du kan ju inte gå på den skolan för du är en tjej från förorten liksom. Det är en för fin skola för dig, det går inte. Och då har jag liksom blivit så här, watch me. Jag ska gå där liksom. Jag hade skitdåliga betyg. För det jag gjorde i grundskolan, det var liksom att vara clown, störa på lektionerna, alla skrattar och de här stackars lärarna liksom. Idag,
De väntade på att du skulle gå ut bara.
Ja, men precis.
Två år kvar.
Ja, och jag var liksom så jävla underfundig och ja, hemsk att ha att göra med. Tills jag då bestämde mig för att jag ville komma in på det här gymnasiet. Då bara, okej, då behöver jag ha bättre betyg. Så då satte jag mig ensam, började plugga och liksom gick ut med jättebra betyg. Så när jag väl har bestämt mig för någonting så gör jag det.
Jag tror att det finns flera unga där ute som verkligen behöver det här är mitt mål, jag måste ta mig hit. För att det ska bli att inte vara den här clownen i klassen.
Men jag tror det är jätteviktigt, för jag tror att den bakomliggande orsaken till att jag var clown i skolan var ju för att det var mitt sätt att få uppmärksamhet på. Att någon skulle se mig liksom. Sen att det var ju nog få lärare som såg att det var en ganska ensam och ledsen tjej bakom det där liksom. Jag hade en jättebra lärare, Anna, hon var också klassföreståndare några år åt mig och hon såg ju igenom det där liksom. Så även innan jag hade bestämt mig för att jag skulle vilja göra en förändring så var hon hård men kärleksfull och jag gillade den kombinationen. Så hon har varit jättebetydelsefull för mig och sprang på henne faktiskt för typ ett år sedan på Bosön. Då var hon där på rektorskonferens och bara tjenade liksom. Så det var sjukt fräckt.
Hon är rektor nu alltså?
Hon är rektor nu.
Hon har jobbat upp sig.
Ja. Så nej, hon har varit en betydelsefull person. Men jag tänker liksom att valet ligger alltid hos individen. Oavsett vad som händer så behöver man inte vara offer för sina omständigheter. Och det går att skapa någonting även om det känns omöjligt.
Men tror du på filosofin att man alltid har ett val?
Ja. Man kanske inte alltid får precis det man tänker sig att man vill. Men man har alltid ett val. Och jag brukar säga idag att jag dansar med livet. Livet kanske inte blir... Jag har inga mål idag på samma sätt som förut. Förut var det så här, jag ska göra det här om ett år och det då, bla bla bla. Utan nu är det så här... För mig är det viktigt att leva ett liv i enlighet med mina värderingar. Och vara sann mot mig själv. Sen vad som händer under mitt liv, det är mindre viktigt. Men jag vill vara närvarande, jag vill leva livet. Sen om det blir Paralympics eller om det blir något annat, det är inte så viktigt liksom. Men om jag gör någonting så gör jag det seriöst, men det behöver liksom inte vara... Jag behöver inte låsa mig vid det och liksom bli manisk så jag glömmer bort varför jag börjar liksom. För mig är det olika saker.
Men har du lätt att bli manisk?
Ja. Men jag skulle säga historiskt sett, oavsett vad jag har gjort, så har jag gjort det. När jag var hästintresserad, då var det 100% häst. Och sen när jag sålde mina hästar och bytte till triathlon, då var det 100% triathlon. Och det gick... Alltså nu är jag så här, nu håller jag på med parakanot. Men jag gör inte parakanot liksom på bekostnad av allt annat. Utan jag kan fortfarande leva livet, kanske ha en... sund relation till mig själv. Och jag tror att man behöver liksom inte gå full retard på grejer. Utan man kan ha liksom en liten...
Mer balans.
Mer balans. Balans är ett fint ord.
Men om du inte byter ryggen. Tur att du fortfarande hade varit full retard på cykling.
Så det hade börjat att ändra sig kanske i takt med att jag träffade den här psykologen. För jag var full retard på cykel också. Men när jag var i Spanien liksom sista månaderna, då kom jag ju också till insikt att alltså jag kan tänka mig att cykla bara för att cykla för att det är nice. Jag behöver inte cykla för att vinna tävlingar, för det var liksom det som var drivkraften från början. Så ja, jag ska vinna, jag ska prestera, jag ska ha målgrutor. Alltså massa sådana yttre attribut som kanske inte är så sunda att förhålla sig till. Till att landa i att så här, jag tycker det är jävligt nice att cykla runt i bergen. Bara, jag är nöjd med det liksom. Jag behöver inte ha det andra.
Men så länge man kommer etta?
Nej! Nej, alltså att släppa det. Så här, jag tycker det är kul att tävla, men det handlar inte om prestationen, utan det handlar om något annat liksom. Gemenskapen, träffa människor, resa. Som exempel då till hur jag var innan, så skulle jag köra militära OS i Kina. Så var jag skadad, kunde inte springa. Men då sa de till mig så här, men du får gärna åka med ändå och bara köra simning och cykel och så kliver du av liksom. Och då var mitt svar, nej, kan jag inte tävla så vill jag inte åka med. Så jag missar liksom hela upplevelsen med att åka med militära landslaget till Kina, alltså hela resan, hela allt det. För jag bara, nej, kan jag inte tävla så kan jag inte med. Så hade jag inte sagt idag liksom.
Vi alla har ju en släng av autism. Så är det ju. Alltså, den autistiska sidan att säga. Nej, det ska vara så här, annars får det vara.
Ja, det bara, det vill jag inte.
Men jag tror också när man är där, man satsar så hårt på en viss sak, och sen så funkar inte det. Då tror jag också man blir lite irriterad i läget, liksom. Så här, och, nej, då och kan jag inte vara med, så ska jag fan inte vara med. Jag tror många som hamnar där ändå.
Ja.
Och sen att stå och titta på andra personer som gör det man själv hade velat göra, det tar jag på en också.
Ja. Jag hade ju en mindre underarmskada här i början av året. Och då var det liksom någon träningstävling på klubben. Och så var jag sådär i valet och kvalet om jag skulle åka dit eller inte. För historiskt sett så har jag hatat sådana situationer liksom. Att vara med men att inte vara med. Men så kom jag liksom på mig själv med att jag kunde vara där och tycka att det var ganska nice att vara på tävlingsplatsen. Och snacka med de andra och bara liksom så här. Ja, det var en trevlig kväll. Så jag tror liksom att jag har ändrat mitt förhållningssätt liksom. Det är som att missa VM nu. Ja, det är skittrist. Men hade det här varit för 5 år sedan så hade jag ju varit helt förstörd för att jag inte åkte med liksom. Så alla mina planer och det skulle bli så bra. Och...
Tänker de andra fått en chans nu, tycker jag?
Ja, eller tyvärr är vi så få på parasidan som är klassificerade så att... Det är ingen som tar min plats liksom. Utan de åker ju tomt utan mig. Så tyvärr är det ingen annan som får chansen. Ja, men det är tufft att vara elitidrottare. Och kanske framförallt på damsidan. Alltså få ihop det ekonomiskt. Och där har ju jag ett jättestöd av Försvarsmakten idag. För jag är anställd då på 50% inom ett projekt som heter FM Elit. Så det innebär att jag har lön 50% för att göra... idrottssatsningen och i det så ingår ju också liksom ett ambassadörskap som kan vara föreläsningar eller andra saker. Och sen har jag också liksom en budget kopplat till mitt idrottande som de stöttar med. Så jag har ju faktiskt väldigt bra förutsättningar, bättre förutsättningar än många liksom. Så det känns ju superfint liksom. Och där har ju Försvarsmakten varit väldigt bra, alltså från hela biten när jag skadade mig. Jag hade ju varit studieledig nästan 4 år när jag skadade mig. Och så ringde jag till min chef och bara... Du, det hände en grej liksom. Hur gör vi nu? Så det blir ju liksom ett personalhanteringsärende som är lite så här, lite komplext. Men det har ju alltid varit... De har ju alltid varit öppna med att jag är välkommen tillbaka. Och att vi hittar lösningar. Så det känns jättefint. Och sen att jag då fick... Den här FM-elit är ju inte anpassad för mig, utan vi är flera stycken som jobbar i det projektet. Men jag blev väldigt glad när jag fick den beviljad. För då kan jag fortsätta med rehab, för jag är så övertygad om att jag fortfarande kan bli bättre. Och jag kan göra det lite utifrån förutsättningar som funkar bra ihop med min vardagslogistik. För den är lite bökig fortfarande. Så det, jag har det liksom jävligt bra i mitt idrottande.
Vad har du för målsättning för dig själv då? Så vad, om man nu bortser från vad läkarna säger, uppenbarligen så har de ju fel från första början, för de sa att du aldrig mer skulle kunna liksom röra mig på benen.
Ja, de som gjorde operationen i Spanien, de gav mig liksom 0-1% chans att ha någon funktion i benen alls. Mm. Och när man pratar om ryggmärgsskador så bedömer man dem som kompletta eller inkompletta. Och en komplett skada, det betyder att ryggmärgen är helt av. Och då kommer inga signaler fram. En inkomplett skada, så har du fortfarande en kontakt. Liksom. Och de trodde att min skada var komplett. Efter att ha tittat hur det såg ut. Liksom, och röntgenbilder och grejer. Så han kom in på mitt rum. Och liksom sa det. Så här, sorry. Vi har gjort det här och vi tror så här. Så ligger jag där i sjukhussängen och bara, jaha. Och min mamma sitter i rummet. Och så börjar jag så här, ligga och bara, ska försöka spänna benen liksom. Så börjar det som en liten liksom muskelryckning i högerbenet. Jag bara, vi ska nog, sista ordet är inte sagt.
Någonting nytt att snäva in mig på.
Ja, men alltså, då blir jag nördig på det liksom. Mm. Och så hade jag ganska, jag vet inte, jag är bra på att liksom underkasta mig tråkiga saker om jag tycker att jag har ett syfte.
Mm.
Och min dåvarande sambo, han var liksom inte sen med på tåget. Så vi stod på riktigt, han höll i mitt ben så här och körde det liksom fram och tillbaka som en benpress. Och så skulle jag då tänka att jag gjorde en benpress. Och alltså vi har vevat de här benen i förbannelse utan att det hände någonting. Tills att det kanske efter 3 månader. Han bara, vänta, gör det igen liksom.
Det börjar vara.
Jo, men verkligen. Och så var det liksom ett sånt samspel också. För att jag ville inte att han skulle göra för fort. Och liksom, ja, jag hade mycket idéer med det där. Och våran grundidé var egentligen att vi skulle röra kroppen i alla riktningar som man liksom rör ett ben. Eller en fotled. Och liksom försöka då stimulera kopplingen hjärna, ryggmärg, muskler. Och så började liksom små grejer så här hoppa tillbaka. Och vi satt på ett café i Göteborg, nära sjukhuset. Och så sitter jag med benet liksom utanför rullstolen med knät över andra benet, och så bara började jag så här försiktigt pendla lite på underbenet. Det var min första liksom egna rörelse. Så vi sitter där på kaféet och bara grinar som småbarn. Så det har varit många sådana här som jag kallar för new firsts. Liksom. Och jag är fortfarande jättelångt ifrån att gå funktionellt i min vardag. Men där jag är idag så kan jag ju liksom gå lite grann med kryckor när jag väl kommer upp. Sen är jag fortfarande så dålig balans att jag kan inte knata iväg själv, utan jag får med mig min fysio liksom. Men det blir liksom fortfarande lite bättre. Så jag har inte kastat in handduken. Och inte min fysio heller. Och träffa henne var liksom, hon har betytt så mycket för mig i min rehabilitering. För hon, jag bodde i Göteborg när jag skadade mig. Och sen gjorde jag delar av min rehabilitering i Stockholm. Och så tänkte jag så här, hur ska jag fortsätta träna? För efter ett tag är man ju liksom färdig rehabiliterad i vården. Och så här, ja, du kan köra rullstol hem och leva livet liksom. Och jag bara, men jag är inte klar. Så hittade jag den här föreningen RG Aktiv Rehabilitering. Så åkte jag ut till Bosön och bara, men jag måste titta vad det här är för gäng liksom. För jag tänker inte flytta till Stockholm för någon skit. Träffa henne.
Okej, okay. Varför vill du inte flytta till alltså Sveriges framsida? Förstår du det?
Ja, men de kanske tycks bra på baksidan.
Nej, men det gör jag inte.
Göteborg, alltså det är fint. Träffar henne och det är liksom en så här instant connection. Och hon är helt fantastisk. Så vi har gjort jättekola framsteg ihop. Och mycket av det här är ju liksom hennes förtjänst.
Det är säger. Teamwork.
Ja, det är verkligen teamwork. Nej, hon är ovärderlig. Så att jag tänker att vi ska kriga på. Nu sitter jag i en situation där jag inte kan komma upp och gå för att axeln är paj. Så jag är lite stressad över vad som händer med underkroppen den här perioden liksom. För jag har inte riktigt råd att tappa muskler, för det är jättesvårt för mig att bygga tillbaka.
Det går fort.
Det går så jävla fort. Och jag har ju tappat muskler, men jag kan inte göra så mycket åt det liksom. Jag försöker göra det bästa av situationen.
Jävla axeln då?
Ja, vad fan.
Men det var någon kanotträning eller så, tävling eller vad var det?
Vi välte med kanoten, vi skulle köra K4. Jag bara, ja. Så vi åker ut och jag sitter liksom fast i kanoten. Jag har som en rem över benen för att jag är lite svajig i balansen, så jag behöver ha den liksom. Så jag spänner fast mig där, vi åker ut. Och så vänder vi upp och ska köra en fartökning liksom. Och så efter typ 20 drag så bara plupp, då åker vi liksom. Och jag vet inte om vi hamnar i otakt eller om jag svajar till eller vad fan som hände, och ingen av de andra har riktigt sagt vad de tror heller. Men vi välter. Och vi välter åt vänster, och min teori är att, alltså, jag lägger ut padden för att liksom stötta mot vattenytan för att inte välta. Bara det att det blir jävligt stumt mot vattnet om du har rätt vinkel på bladet. Och eftersom jag sitter fast i kanoten så fortsätter ju kanoten att rotera. De andra glider ur sin sittbrunn. Jag sitter pang fast. Och då drar jag liksom axeln av trycket, tror jag. Så jag ligger där på sidan med kanoten och bara, aha. Och så blir jag liksom, i sådana situationer, från att då varit vattenrädd så in i helvete. Så bara, okej, nu måste jag koppla bort mig här så jag inte drunknar. Sen hade jag flytväst på mig, tack och lov. Ja, koppla bort benen, glider ur där. Min kompis, jag hade ett sånt kapell på, hon fick öppna lite i bak liksom. Och så bara, fan, konstigt känns i axeln. Så försöker simma så får liksom inte ut armen liksom. Den blir som en liten ett periskop framför kroppen liksom. Så tar jag höger armen och känner över axelleden på vänstersidan och bara, okej. Okay. Man känner ju liksom överarmsbenet på framsidan. Tjejer, det blir nog ingen start för mig, för jag har lite strul med axeln här. Så jag fattar ju att den hade hoppat ur. Och så tog det lite tid innan de kom ut med följebåten, för de såg inte att vi åkte i. Så vi ligger ju där och pluppar runt i vattnet en stund liksom. Så det kommer ett annat gäng liksom med deras K4 och bara, behöver ni hjälp? Vi bara, ja, vi behöver hjälp.
Nej!
Har ni en livboj? Shit. Så de kommer ut med båten och så är det ganska liksom hög kant på båten. Och så de lastar ut liksom en liten stege och bara, kan du klättra på stegen?
Really?
jag bara, nej, det kommer inte gå. Och så här i efterhand var det kanske lite dumt, för det fanns en annan båt med liksom lägre kant. Men jag visste att axeln var ur led och jag bara, ta mig i armarna bara, dra mig upp liksom. Så de drar mig i den här stackars axeln liksom. Det kanske inte var superbra, men upp in i båten. Plupp in till land. Och så är det lite folk där. Jag bara, är det någon som kan dra rätt den här? Och ingen vill röra axeln. Alla bara, nej, det vill vi inte göra. Jag bara, hej. Och så var han som var lagledare är för detta officer. Så att det var liksom ett jävligt bra omhändertagande. Det var lite humor. Det var liksom lugnt och städat. Jag är glad att han var där. Det betyder mycket liksom. Sen kommer ambulansen och jag bara, kan ni dra axeln rätt liksom? För jag började liksom kolla på klockan och bara, fan, den har varit ur led ganska länge nu liksom. Nej, de vill inte heller göra det. Så jag fick lite morfin. Det var ju skoj. Man blir lite gosig av morfin så där. In på till akuten och de kikar på axeln och bara, vi måste röntga för att kolla att den är ur led. Ni behöver inte röntga för att se att den är ur led. Sen kanske ni behöver kolla på något annat. Men jag lovar er, den är ur led.
Jag är ingen doktor, men...
men, ja, mycket riktigt, den var ur led. Och så får jag liksom lite stesolid som är muskelavslappnande och lite mer morfin. Och så står läkaren och håller i armen så här framför kroppen. Och det gjorde det ganska ont. Så jag bara, kan du inte bara lägga ner den där tills du ska göra din grej? Liksom, inte bara stå och hålla i den. Sen förstod jag ju så här, okej, hon vill dra när jag inte är redo liksom. Så jag bara, håll i armen du. Ja, säg till när det känns som du slappnar av liksom. Och jag har fått ganska mycket medicin i mina dagar. Hon bara, nu eller? Jag bara, nej. Nej. Och sen så bara känner jag ju hela jävla axeln blir gelé. Jag bara, nu. Det bara, klonk. Bara drog hon tillbaka den där. Så jag bara, som ny.
Kör vi till kanoten bara.
Ja, så att jag var ju lite glad i hågen där med morfinet. Så jag bara, vi kan åka tillbaka till tävlingsplatsen. Vilket vi också gjorde.
Okej.
Så min stackars kompis Kalle då, han hivade in mig i bilen. Jag vet inte hur det här gick till, men jag såg liksom inga problem med det här scenariot, utan in i bilen, ut i bilen, kolla på något nytt jävla race och så bara, ja, ska vi hem och käka glass eller? Sen så inser jag ju någonstans där på kvällen att så här, jag kommer ingenstans. Så dagen efter blev det tillbaka till akuten. Och de bara, men det här är ju ingen akut skada, för det hände ju igår. Och jag bara, ja, men det är inte axeln, utan det är situationen. En arm och rullstol. Nej, vi har ingen vårdplats i Nyköping. Nej, kan ni skicka mig på sjukvårdstransport då, till Stockholm? Nej, det har vi inga resurser för heller. Så han, stackars Kalle då, han fick ju köra mig till Danderyd. Och då blev det samma grej där. Ja, men det här är ju ingen akut skada, för det här hände ju igår. Jag bara, men nu får ni ge er. Alltså, jag kan inte leva med det här.
Liksom. Du bara, säger vart jag ska rulla någonstans.
Ja, men precis. Kör in mig någonstans. För i Nyköping hade de också sagt så här, för det var fredag eftermiddag. De bara, har du någon hjälp i hemmet heller? Nej, jag lever självständigt. De bara, men då får du ringa din biståndshandläggare på måndag. Och jag full på morfin såg ju inga som helst problem med det här. Utan
du
jag
bara, lördag.
Precis. Ja, så det blev lite cirkus. Men på Danderyd så la de ju in mig. Och sen, nu har jag ju liksom varit då drygt en månad på sjukhus, för att jag inte löser vardagen liksom. Men det har varit lite cirkus.
Men du ska hem.
Nej, det blev inte så bra.
Eller sjukt, vilken miss ändå på något sätt.
Ja, men jag tänker så här. Tyvärr så upplever jag att sjukvården lite så här ser så här, okej, du har problem med en axel. Och jag sa ändå till dem så här, kan vi göra en magnetröntgen så att det inte blir en utdragen rehabprocess? För jag är jätteberoende av axeln eftersom jag sitter i rullstol. Nej, det är inte standardprotokoll. Ja, nej. Och liksom, man kanske behöver titta på situationen. Så här har vi en person i rullstol. Hur ska hon lösa sin vardag med en arm? Liksom? Så det är lite feedback till Nyköping.
Till sjukvården generellt.
Ja, men lite. Så, och jag vill egentligen inte vara liksom en grinig person som gnäller. Men ibland upplever jag att liksom sjukvården systemmässigt. Jag har träffat fantastiska människor i sjukvården. Men att det blir liksom avhängt på avtal och protokoll. Och att man behöver kanske titta på helhetsperspektivet. Och möta människan och inte bara vara en kostnadskalkyl i statistiken. Liksom.
Pappret säger det här, tyvärr.
Precis.
Ja. Ja, men ja, och jag känner efter allt jag har gjort med knät, så det, jag tror det kostade mig 400 spänn.
Mm.
Allting. Och då har jag ändå varit rehabiliterat i ett år, opererat knät. Så det är väl också något positivt med sjukvården eller med Sverige.
Det finns ju jättemycket bra grejer.
Ja.
Men dokumentär.
Ja.
Vill du berätta lite om den som är på G?
Ja, jag håller på att spela in en dokumentär med, det var Försvarsmaktens idé från början. Och jag jobbar ihop med en man som heter Emil Särgel som frilansar åt Försvarsmakten. Så han har hängt med på lite äventyr. Så vi började filma, någon av januari eller februari nu, 2025. Så han kommer ändå in ganska sent i processen och tanken var väl liksom att vi skulle filma fram till VM. Så nu är det ju liksom lite ny karta, nytt läge. Så vi får se vad vi... Det är ju han som klipper allting. Men han har ju liksom följt min resa. Och jag tänker väl på något sätt att det också ska vara en del i hur man möter livets förändringar. Och så att man har liksom en valmöjlighet själv att välja livet. Liksom. Jag hoppas att det kan spegla liksom ups and downs. Kanske lite humor. Och lite idéer. Han följde med när jag var på träningsläger i Mallis. Eller på Mallis. Och alltså på riktigt när jag var där så jag paddlade typ i cirklar. För vi fick inte kanoten att gå rakt. För när jag sätter i min liksom specialsits så är det liksom jättekänsligt att den hamnar rätt. Och när vi kommer ner dit så bara tittar ner i den lånekanoten så bara, aha, det här är inte samma fästen som jag har hemma. Vad bra.
Yes!
Yes! Och kanske inte förberett så här med verktyg för att lösa det där riktigt. Så Och så regnar det på tvären och det är liksom så här. Man tänker att man åker till Mallis på träningsläger och det ska vara lite gött och sol och sunshine liksom. Men första dagarna var typ misär. Regn på tvären, kanoten går snett. Han har satt en liksom GoPro på kanoten där jag typ sitter och svär. Ja, jag kommer inte ens ihåg liksom. Men jag är inte super happy i det här momentet. Så det finns nog lite roliga grejer att kika på.
Det kommer vara kul att se.
Ja, men jag tror det. Jag hoppas det. Och han har också filmat lite rehab ute på Bosön och liksom den biten. Så jag hoppas väl, det hade varit kul om han liksom kan följa mig en längre period. Se vad som händer nu när det blev som det blev. Liksom.
Men har ni fått med den här sjukhusresan då?
Ja, han har ju varit här och filmat lite. Så han fick åka hit till Frösundavik istället för VM i Milano. Ungefär lika kul. Arbetsuppgift.
Jag tänker att det kan vara bra i dokumentären att få med det här sjukhusproblemet.
Det vet jag inte om vi har skildrat så där jättemycket. Det gör jag nog liksom i ett eget sidospår. Liksom. För det har jag ju belyst lite på mina sociala medier. Liksom. Sen har jag väl funderat på så här, okej, hur kan man göra det här bättre? För jag upplever att det finns väldigt många individer som är superbra, men att man stångas lite i ett system där det ska sparas pengar och tid. Och ryggmärgsskaderehabilitering är ingen quick fix. Liksom. Så jag fick ju någon sån här dröm. Så jag tänkte om jag skulle bli jätterik, då skulle jag vilja starta ett eget rehabcenter. Liksom. Vi får se.
Cykla i Kalpe är att känna friheten i varje tramptag. Vägarna slingrar sig genom mäktiga berg med utsikt över det glittrande Medelhavet och dalar fyllda av doftande apelsinlundar. Här möter du tystnaden i klättringarna uppför branta serpentinvägar. Och här känner du farten i snabba utförslöparna. Allt inramat av en natur som både utmanar och inspirerar. Men du är aldrig ensam. På vägarna delar du upplevelsen med cyklister från hela världen. Blickar, leenden och korta samtal i farten skapar en känsla av gemenskap. En gemenskap som förenas i samma passion. Friheten på två hjul. Vid Kalpes storslagna landskap sker någonting som aldrig får ske.
Long story short, men 2023 så bröt jag ryggen i en cykelolycka. Så jag har en ryggmärgsskada. Idag sitter jag i rullstol. Jag har lite gångförmåga. Tränar på det fortfarande på Bosön för att bli bättre. Och jag är ganska övertygad om att det kan bli bättre. Rent medicinskt så har väl kanske min, vad man vet idag vetenskapligt, tiden passerat för att man tror att det ska bli så mycket bättre. Men jag blir fortfarande lite bättre. Det tar jävligt lång tid. Men jag tänker så här, då kan jag ju inte bara sluta. Liksom. När jag var nyskadad, då liksom, alltså på riktigt hade jag ju folk som hjälpte mig och torkade mig i rumpan. Liksom. Eller jag kissade på mig i sängen. Eller jag bajsade på mig i sängen. Liksom. Och bara, vem fan är jag nu? Liksom. Och brottas med det. Och den biten har varit jättejobbig. Och nu är det tack och lov bättre, men jag skulle säga att dra axeln ur led och sitta i rullstol, det har gett mig kanske en liten flashback. Bara, oh shit, vad skört det är liksom. För jag är absolut inte tillbaka på det steget jag var när jag var nyskadad. Men ändå den självständigheten som jag jobbat stenhårt för i 2,5 år. Det är liksom så här, okej, nu behöver jag hjälp varje gång jag ska någonstans. Jag liksom, bara, hopp. Men förhoppningsvis är ju det här övergående. Nu har inte läkaren tittat på magnetröntgenbilderna än. Ska göra det på tisdag. Så jag hoppas att jag slipper operera. Men jag skulle ju ljuga om jag inte sa att det gnager ju lite i huvudet. Så jag tänker om axeln är paj. Liksom.
Nu är det ju också den här självständigheten som man har byggt upp under tid. Och det, man värnar ju om den på något sätt. Och
Ja, det där, alltså det, och det tänkte jag när jag såg att du skadade axeln.
Mm.
Och för att jag vet att jag har haft den resan fast kort då. Och så här, ah, shit. Alltså det måste vara jättetufft. Att så här, ah, okej, nu har axeln jag en arm.
Yes.
Och ja, jag har ju bara problem med benet.
Ja, det blir väldigt sårbart. För även om jag har lite funktion i benen, så när jag har dem i 90 grader har jag nästan noll. Så jag kan ju liksom inte, när jag gör förflyttningar så vill jag komma fram med överkroppen och jag vill göra liksom en rotation. Men har du inte något stöd av benen och del av bålstabiliteten i båda armarna, tar du bort en arm och försöker liksom, det är svårt. Och med risk för att paja den friska axeln liksom.
Men hur ska du göra med kanoten nu? Alltså vad är ditt mål där? Alltså du antar att vi kommer tillbaka till kan man
säga, ja, till absolut. Igår skulle jag åka till Milano, kört VM. Jag sitter i Frösundavik, Solna, på sjukhus. Så den kontrasten är ju liksom... Ja, jag vet inte, jag är inte förvånad, för det brukar hända grejer i mitt liv liksom. Men det suger ju lite. Jag hoppas ju att jag kan komma tillbaka till kanoten. Samtidigt så är jag... Jag tänker inte vara dumdristig med axeln liksom. Mm. För det betyder också självständighet för mig att ha en fungerande kropp. Men det ska nog lösa sig, tänker jag.
Sitter du och kollar på vad du kan göra annars då? Så här.
Ja. Jag funderar på två grejer. Antingen pistolskytte eller paradressyr.
Paradressyr?
Hästar.
Ja, alltså jag förstår ju att man... Alltså, då är driv, tänker jag. Så du vill göra någonting.
Ja.
Pistolskytte ligger väl lite kanske i naturen också, va?
Ja, jag tänker det borde ju funka bra i rullstol. Men jag... Det är nog ganska karaktäristiskt för mig att när en dörr stängs, då hittar jag på en annan. Liksom.
Mm.
Så det här med kanoten var ju någonting som jag hittade på när jag låg på sjukhus i Spanien. Jag bara, ha, då var det färdigcyklat. Vad ska vi göra nu? Liksom?
Men hur stor del var cykling av ditt liv? För jag vet inte om det var bara cykling eller var det liksom triathlon och allt möjligt också?
Jag började med triathlon. Och det var egentligen, jag gjorde ett... simprov på jobbet som jag failade liksom. Jag har alltid varit dålig på dyka, rädd för vatten. Och så har jag på något sätt liksom min tid i försvarsmakten, så har jag liksom så här hankat mig igenom. Men haft så dålig teknik, blivit spänd och tänkt att så här, jag tar i lite till så går det bättre. Med vatten funkar det bedömt ganska dåligt. Så gjorde jag ett simprov och vi skulle dyka och alla möjliga grejer. Och det gick åt helvete, jag kom ingenstans. Och så tänkte jag så här, ja, men så här kan jag inte ha det liksom. Jag får ju göra någonting åt det. Så då fick jag för mig att jag skulle lära mig kråla, för det kunde jag inte heller. Jag kunde liksom simma bröstsim i snigeltakt liksom. Hellre än bra. Och så skulle jag då lära mig att dyka. Så då gjorde jag det. Och så visade det sig att jag var ganska bra på det där med triathlon. Alltså jag, min första tävling så... gick det jättebra. Första gången jag körde medeldistans så körde jag kvaltid för att få en proffslicens. Så jag tänkte så här, fan, jag ska nog bli triathlonproffs. Liksom. Körde igång med det. Överdrev väl träningen. Ganska friskt skulle man kunna säga. Mycket skadeproblem. Sen kom corona och då var jag också skadad så jag kunde inte springa. Träffade min dåvarande sambo som var cykeltränare. Han bara, ska du inte börja cykla? Jag bara, nej, jag ska hålla på med triathlon. Men så gick det några cykellopp i Sverige men inga triathlon-race. Så jag hakar på där. Som...
Men är inte cykling en del av cykeln?
Jo, men det är väldigt olika.
Ja, det är två helt olika världar alltså.
Ja, ja. Alltså cykla inom ett triathlon-lopp, det är liksom cykla lite A till B.
Okay,
snabbast tid liksom så.
Det är inte Tour de France?
Det är inte Tour de France. Så jag förstod inte vad cykling innebar. Att det är jättemycket taktik, det är tufft, alltså man cyklar ju på varandra. Jag höll på att skita på mig första racen. De var ju helt galna, de andra tjejerna. Och jag kommer ihåg att jag sitter på något, i något lopp så där och det går så jävla långsamt. Jag tänker så här, vad håller alla på med? Ska man inte ta i bara och köra? Jag hade noll koll på vad jag höll på med. Alltså mitt tionde lopp i livet så står jag på en internationell start i Belgien. Och det var en riktig hårblås upplevelse. Jag ska aldrig göra det här igen liksom. Och det började regna. Och så mycket så de fick ställa in loppet, för vi cyklade liksom i, det var vattenpölar överallt liksom. Och sen blev jag liksom fast i det där. Och cykelvärlden är, för de som har kollat på Tour de France, det är liksom en hel cirkus. Och köra etapplopp är grymt kul. Det är liksom, det var det jag tyckte var roligast. Så hur var det med det där då? Andra säsongen jag körde cykel så körde jag landslag. Och så ville jag liksom ge mig själv chansen att bli riktigt, riktigt bra. Så jag tänkte så här, okej, men jag behöver åka till Spanien på vintern, få bra träningsförutsättningar. Jag behöver cykla mer i bergen utför liksom det man inte kan träna på i Sverige. Och jag behöver cykla med andra. Så det gjorde jag. Och jag fick jättebra svar på träningen i Spanien. Jag hittade en svensk familj som jag bodde hos. Och första dagen när jag kommer dit så visade sig att han har jobbat i Försvarsmakten innan.
Well, surprise!
Ja, men lite så. Och vi bondade, han är en superfin person. Liksom. Och så hade han två katter. Jag är lite så crazy cat lady. Så det var... Allting bara gifte sig. Så jag kommer ihåg den dagen... 25 februari 2023. Cyklar ut och bara är så jävla nöjd med livet liksom. Med ett gäng kompisar. Och kan inte för mitt liv föreställa mig att jag ska 2 timmar senare ligga på marken trasig på mitten liksom.
Det är sjukt.
Ja, shit happens liksom. Men jag tycker det är jätteviktigt. Så vi satt ju och pratade lite innan vi drog igång här om utbildning i Villingsberg, och vi ligger och skjuter granatgevär och det är näsblod överallt och sådär. Och det låter ju ganska hårt och fräckt. Så, vi sköt granatgevär tills näsblodet spruta. Och det är en del som tilltalar mig jättemycket. Men det som jag tycker är häftigt, det är att väga upp det med att möta liksom individen. För det är ingen som är stenhård hela tiden jämt. Och jag tror att man kan vinna mycket i ett ledarskap och möta individen bakom det hårda. Att vissa delar i livet så kan man vara stenhård, men man är också en människa bakom det. Och där har jag kämpat mycket med alltså min egen mentala hälsa kopplat till att jag har haft en bild om mig själv. Att så här, men man måste alltid vara hård. Bita ihop, inte känna efter. Ta i lite till liksom.
Men hur har du bemött den egen reflektionen då?
Så egentligen, det började kanske med, alltså förändringen började med, jag hörde av mig till min nuvarande idrottspsykolog för, ja, det här är kanske 3 år sedan. Och jag kommer ihåg att det var ganska vag frågeställning, typ så här, jag håller på med cykel, jag vill bli lite bättre, kan du hjälpa mig? Så här, jag har inga problem, typ.
Jag är bäst. Ja. Men jag blev lite alltså, extra krydda liksom.
Inte så, utan mer så här, jag såg inte riktigt så här specifikt vad jag skulle kunna bli bättre, men idrottspsykologi har alltid intresserat mig, så jag tänkte så här, det här kan nog göra mig bättre. Men när jag läser det mejlet idag så skrattar jag ju nästan lite åt vad jag har skrivit liksom. Så började vi jobba ihop, och han ganska fort i den här, jag kommer inte ihåg om det var första eller andra samtalet, så sa han så här, jag tycker jag skulle rekommendera dig att läsa den här boken. Och då är det en bok om mindful self-compassion, och det är en reflektionsbok, så det är liksom lite text, och sen så får man reflektera över sig själv liksom. Och i första kapitlet så är liksom en frågeställning i stil med så här, hur behandlar du dina vänner? Ja, skrev jag lite där. Och jag skrev saker i stil med så här, men öppen för deras känslouttryck, lyssnar, förstående, bla bla bla. Och sen så här, hur är du mot dig själv? Jag bara, aj då, så här. Hård, tillåter inte mig själv att känna saker, biter ihop. Och sen var liksom följdfrågan på det här, att jag skulle jämföra dem båda. Och om det fanns någon skillnad. Och det gjorde det jättetydligt för min del. Och han hade på något sätt liksom på en timmes samtal identifierat det här. Alltså sylvass liksom. Så jag var på träningsläger på Gran Canaria med en kompis. Gjorde kanske 2 kapitel om dagen. Så jag funderade på livet. Och så här, jag behöver liksom göra något annorlunda mot mig själv. Jag behöver tillåta mig själv att vara mänsklig. För det hade inte jag... Det tyckte inte jag var okej. Och jag tror kanske inte... Jag tror kanske inte att andra såg det riktigt. Nu har ju du sett mig liksom utifrån så. Men jag vet inte om andra såg den här inre kampen som jag hade riktigt.
Drottningen med egot.
Precis.
Men har inte dina vänner eller kanske familjen reflekterat eller sagt att du är väldigt hård mot dig själv? Eller är det någonting som bara studsat av?
Det har jag ju hört, men jag har ju liksom inte förstått. Jag har nog inte heller förstått. Alltså, det som jag tycker är ett stort skifte för mig idag kopplat till Mindful Self-Compassion. Jag gjorde ju det här arbetet innan jag skadade mig. Men jag hade ändå inte riktigt tagit steget. Så bryter jag ryggen. Och jag har ett minne där jag vaknar. Eller i mina medicindimmor liksom, så ligger jag i sjukhussängen där. Och fötterna är liksom åt alla konstiga håll. Och så får jag liksom en så här... Alltså jag blir äcklad av mig själv. Och bara, åh fy fan, är det där mina ben liksom? Och samtidigt som jag tänker den tanken så bryter jag mig själv och bara, är det någon gång du ska vara snäll mot dig själv så är det fan nu. Så det var liksom upptakten till att släppa taget. För mig har det handlat mycket om att släppa taget och våga liksom omfamna mig själv. Våga vara ledsen. Alltså våga känna det som känns och inte bara så här stänga av. Träna stenhårt, fokusera på något annat. Utan så här, nu kan jag sitta med mig själv. Jag är ledsen för min axel och det är okej liksom. Jag är inte obekväm med det längre. Och det har inte tagit bort min förmåga att kunna prestera. Och det skulle jag kanske vilja säga till andra. Att man behöver inte vara stenhård hela tiden. För man kan liksom bolla lite med det där.
Man måste kunna skruva ner lite på sig själv på något sätt.
Yes.
När man brottas med sitt ego, att så här, ja, men det ska alltid vara så här hårt. Och jag tänker att Nico då har en norm att det ska vara på ett visst sätt. Att det, så här, det ska vara standard att det kommer en läsblod typ, där man gör vissa grejer. Att det ska vara så.
Mm.
Men det är också okej att skruva ner lamp, alltså skruva ner, ska jag säga, ja, skruva ner tempot sen.
Ja, men absolut. För jag menar... Det kan ju inte heller bli så att man så här ligger i stridsställningen och bara, nu ska jag känna efter lite här och börja reflektera. Det blir ju också dumt liksom. Men jag tror att förmågan att kunna liksom, för jag ser det lite som att man behöver också städa emotionellt lite grann. Om jag har stängt av en period, vilket jag kan fortfarande, så behöver jag hantera det någon gång. Jag kan inte bara sopa det under mattan och tro att jag kommer må skitbra liksom.
Nej, man har ju bara lagt locket på ett tag.
Yes.
Ja.
Och det kan vara okej. Och man kanske också behöver det i vissa situationer. Det kan vara olika saker som gör att man behöver lägga locket på. Jag kanske inte klarar av att hantera det just nu. Eller jag behöver fokusera på något annat.
Men har du... Det känns som den här idrottspsykologen som du tog till dig.
Mm.
Blev som liksom ett typ nytt av mentorskap. Tror du att det är någonting som mer människor skulle behöva ha? Att ha ett mentorskap? Ja, inte bara så här för att man idrottar utan i livet. Ibland är ju ens föräldrar kanske en mentor. Men det är inte så att man alltid viker upp sig för sina föräldrar eller vårdnadshavare. Utan att man kanske bara är en mentor som pushar en och frågesätter sina val. Liksom.
Men jag tycker det är jätteviktigt. Jag hade en kompis som också jobbar i Försvarsmakten i Karlsborg, hon sa till mig en rolig grej kopplat till att alltså gå till en psykolog. Jag bara, ja, men det är ju som att välja och inte gå till tandläkaren förrän tänderna börjar ramla ut. Så man får gå till tandläkaren kontinuerligt,
jo,
så slipper alla tänder ramla ut.
Ja, men jag tänker just ordet psykolog tror jag skrämmer många.
Det tror jag.
Men om man skulle säga, ja, men vi har ett mentorskap eller en mentorkultur, att man får en mentor som kanske har varit på samma sits eller alltså i någon situation innan.
Mm.
Och att det blir inte liksom en psykolog som ska sitta där och skriva ner allt du säger och
men jag tänker,
utvärdera på något sätt.
Ja, Alltså jag tänker kanske att man skulle försöka bryta stigmatiseringen i hur man ser på en psykolog, att det är skrämmande. Och sen så tänker jag att det är jättebra att ha någon att bolla med. Alltså oavsett om det är en vän eller om det är en mentor. Alltså våga prata om det man känner liksom. Och jag tänker att det ger en... När jag vågar uttrycka vad jag känner och tänker och mina behov i relation till andra, så ger det också starkare relationer. Det är inte alltid bekvämt, och det är någonting som jag jobbar på fortfarande. Så här, okej, men nu är mitt behov det här. Och hur kan du i relation till mig bemöta det eller inte? Och hur ska vi göra med det här? Och vad är viktigt för dig? Det ger ett annat djup liksom.
Ja, och man kommer ju varandra närmare på det sättet också.
Yes. Men jag tänker, den här psykologen har ju varit minst lika viktig, om kanske inte viktigare för mig, än den fysiska rehaben. Jag upplever ju idag som, ja, jag gillar kanske inte ordet handikappad, men jag är ju de facto handikappad. Så är jag snällare mot mig själv. Jag är en gladare person i grunden, fast jag har förlorat stora delar av det som var jätteviktigt för mig innan. Och det är väl ett budskap som jag vill ge till andra. Liksom att det handlar inte om att ha magrutor eller störst biceps. Det är liksom inte det som ger inre frid. Det handlar om andra saker. Och jag tror att många skulle ha fördel i att kunna vara vän med sig själv. Det här låter kanske lite flummigt, men idag känner jag mig sällan ensam på samma sätt som förut, utan jag har liksom en inre mental bild av att jag har mig själv som bästa kompis och håller mig i handen liksom. Så när jag känner mig själv så bara, eller när jag känner mig ensam, så har jag ändå mig själv där och så här, jag är med dig liksom.
Men tror du att normen är att man inte är sin bästa kompis?
Jag tror att det är ganska vanligt att man är hård mot sig själv och har svårt att acceptera de sidorna hos sig själv som man kanske inte är så stolt över. För de är en del av en själv. Så det handlar kanske inte så mycket om att bli en bättre version av sig själv, som att faktiskt älska de delarna hos sig själv som man kämpar med.
Ja, men det är ju sidor som man helst kanske vill jobba bort, men som inte går att jobba bort.
Ja, och det är klart att det går att kanske förändra lite grann. Eller göra saker bättre. Men jag tror också att man ibland behöver omfamna sig själv i sin egen otillräcklighet. Så här, ja, jag är mänsklig och det är att vara otillräcklig liksom.
Ja, men det är ju väl kanske det bästa av oss.
Ja.
Att inte kunna vara bäst på allt och vara otillräcklig på saker. Som. Mm. Och det är kanske därför jag tror man behöver andra som kan fylla det hålet också. Liksom.
Mm.
Men jag tänker på hur din uppväxt har varit. Har det alltid varit så att du alltid varit hård mot dig själv tills det här hände?
Ja, det skulle jag säga. Och mitt sätt att få uppmärksamhet har ju varit att prestera. Och det är så jag har värderat mig själv som person. Om jag gör bra saker i form av prestationer så är jag en bra människa, annars är jag värdelös.
Du är en sån här duktig flicka.
Absolut. Mm.
Men tråkigt att du skulle behöva gå den här längden för att du skulle inse att det är okej att inte alltid vara duktig.
Ja, och jag tänkte ganska tidigt med den här olyckan. Så här, vad kan jag göra med det här? För jag vill inte bara att det ska vara en av mina värsta dagar i livet som bara resulterar i ingenting. Utan så här, vad kan jag göra med det här? Och nu upplever jag att jag har kommit ändå ganska långt i min process. Där jag känner att jag har lite mer energi än innan. Jag är liksom ganska balanserad. Så en del av de sakerna är ju liksom att prata om det. Och kanske kan hjälpa någon annan. Och komma lite närmare sig själv utan att behöva bryta ryggen. För det rekommenderar jag ingen. En ryggmärgsskada är jättekomplex och svår att leva med. Det går att leva ett jättebra liv. Men gör jobbet någon annanstans än just under.
Börja innan.
Börja innan. Ja.
Men hur känner du att det är ett ansvar att bli en duktig flicka igen?
Nej, jag känner mig ganska fri.
Mm.
Jag känner mig fri att välja och jag känner mig fri att tacka nej till. Jag har fått ganska många förfrågningar och göra saker. Men jag är väldigt mån om min energi och min rehab är liksom mitt första fokus. Och sen så hade det varit jag för 5-6 år sedan, då hade jag bara hoppat på allting. Och sen så hade jag suttit i ett hörn och kramat mig själv i princip. Så nu är jag liksom mån om mig själv, men jag vill ändå ge till andra. Men jag vill inte ge till andra för mig själv, utan jag måste liksom vårda mig också. Jag har ju rätt mycket människor som hör av sig via sociala medier och säger, ah, men din resa har gett mig perspektiv, nu har jag börjat träna, för om du kan träna så kan jag. Alltså, och det känns ju skitfint liksom. För jag är lite kluven när det kommer till sociala medier. Det är mycket som är bra, men det är också kanske inte bara bra. Men jag tänker, om jag kan använda sociala medier för att så skilja ett perspektiv, och jag vill också visa när jag är skör, som jag har skrivit en del om att jag kämpar nu med min axel liksom. Och det kan man väl diskutera om det uppfattas gnälligt och liksom sådana saker, men min bakomliggande liksom tanke med att dela är liksom så här, men nu är det fan lite tufft för mig liksom. I perspektiv till många andra grejer så är det en icke-grej, men just nu kämpar jag. Det är så det är liksom.
Jag tror det är en bild av ärlighet.
Ja, jag hoppas det.
Ja, men oftast är sociala medier den här rätt alltid den lyckliga familjen.
Mm.
Och att säga, ja, men vi, det är inte så att man fotar när man bråkar liksom. men det är
nej,
ändå
det,
och det är det du gör. Alltså, ja, du fotar inte när du bråkar, men missförstå mig rätt, du delar ju när det är tufft också.
Mm.
Och jag tror att det behövs göras. För jag tror det är så många som har det tufft där ute som sätter hellre på ett glatt leende och går vidare liksom.
Mm.
Istället för att själv reflektera. Så att jag tycker det är jäkligt bra, och just den här ärligheten, och man ser ju responsen också, att folk tycker att det är bra.
Ja, för jag har ju inte supermycket följare, men jag har ganska mycket liksom aktivitet och integration liksom, att folk delar med sig, och så det tycker jag är fint liksom.
Ja, men det kanske är mycket bättre än att ha, ja, men miljoner
så
följare.
Ja.
Alltså det tror jag är ett bra perspektiv.
Ja, jag tänker så. Så jag tycker det är fint liksom. Jag får mycket kärlek tillbaka.
Ja, också. Men alltså, det ser alltid jättebra ut. Men det är ju första gången jag träffar dig.
Ja.
Kristian har ju längre relation till dig än vad jag har.
Ja, jag är ändå som har hängt med Sävsten sen första dagen på livgöret, när vi funderade på om vi skulle bli lastbilschaufförer istället för att gå och jobba som officerare i Försvarsmakten. Så har man ju följt med. Sen, ja, vi jobbade i en kort period på samma jobb. Sen valde hon att göra ett annat förrädare och flyttade till Skövde. Men man har ju ändå kunnat följa med på sociala medier och hänga med på vad som hänt när hon fick sin träd, liksom sexpack.
Mm.
Då man bara jävlar dunder. Bara köttar på liksom. Men jag tror hon har alltid haft den där köttmentaliteten. Den är bra i Försvarsmakten och den är bra i andra situationer också.
Mm.
Framförallt när man ligger i en jävla säng någonstans i Spanien och funderar vad fan man håller på med.
Mm.
Så tror jag att det är bra att ha den mentaliteten. Att köta på. Sen har ni ju pratat lite om det här med att prestationsångest och hur man ska jobba med det. Jag vet inte om vi nämnde det innan vi klickade på, men vi satt ju i en bil på vägen ner till Kvarn från Stockholm, och då var det ju en av våra kollegor som sa att jag mår så jävla dåligt nu. Och alla i bilen tyckte exakt likadant.
Mm.
Det var ju som någon bara tryckte sönder en ballong. Och sen spenderade vi de 2 timmarna och pratade om hur illa vi mådde.
Mm.
Jag tror att det är någonting som jag tar med mig fortfarande idag. Och pratar om till yngre kollegor och säger så här: om du säger någonting, då kommer du garanterat träffa andra personer som tycker exakt likadant. Så att man tar med sig mycket från tidigare erfarenheter som man kan kasta ner på andra yngre. Och det tror jag, att det är sådana grejer som man måste dela med sig till yngre liksom, kadetter eller elever eller vad man har. Och prata om det här med att uttrycka sig själv om man tycker och känner. För att då lyfter man upp det till många.
För det ligger ingen skam. Jag tror det bara ligger i egen skam i att säga att man mår dåligt.
Mm.
Och jag tror att om man skulle säga till någon att jag mår inte så jävla bra just nu, då tror jag att vi, de flesta, är medmänniska och vill lyssna. Men det är oftast den rädslan i sig själva att lyfta upp det.
Mm.
Och att det är det som är det jobbigaste, att säga okej, nu blir jag dömd på den här känslan. Jag tror inte man blir det.
Nej, alltså jag tyckte vi hade jättefina samtal i den här bilen. Och jag tror att vi sen var bättre i skogen när vi liksom hade fått ventilera. För det är ju ändå en prestationskultur om man ska prestera och det är snabba beslut. Och för mig skapade det liksom mycket osäkerhet och jag kände mig otillräcklig. Liksom, så här. Jag var ju rädd att jag kommer bli avskild den här veckan. Varje vecka trodde jag att jag skulle bli avskild.
Det är också en brist i förståelsen att man inte kunde bli avskild på det sättet också.
Nej.
Så det var ingenting som vi visste om, utan vi trodde ju att liksom dag två, om vi kommer dit, tränar och jobbar, och sen så kunde vi bli inkallade och säga tack för att vi visat intresse och du kan börja åka hem.
Mm.
Då är den världen vi levde i just då.
Ja.
Det var liksom ingen transparens där överhuvudtaget. Det sög rätt mycket.
Men från yttre perspektiv, är det normen idag eller är det bara vad ni trodde? Alltså nu, ni båda har jobbat och så här, är det någonting som sker eller är det en rädsla hos dem som kanske utbildar sig?
Jag skulle säga att det finns en större transparens, så säger man säger så, det här är kravställningen som man har på sig. Och alla vill ju att folk ska examinera när man börjar plugga.
Mm.
Och ifall det är någon som halkar till lite grann, och det kan ju vara vad som helst. Alltså typ, en individ får barn och försvinner i 2 veckor, då måste det omhändertas på ett sätt. Så det finns ju liksom fortfarande, där jag jobbar, liksom att det finns, man omhändertar saker och ting. Och går det över ett visst spann om man missar vissa kurser, ja men då kommer det vara svårare.
Mm.
Så det är inte exakt, det är absolut inte i närheten av hur vi hade det. Det är absolut långt ifrån.
Mm.
Men det finns ju folk som inte klarar det hela utbildningen. Så är det.
Men jag tänker på just, alltså inte bara just i era termer, utan mer livsmässigt och partnermässigt, att det är ju ibland så är man jävligt dålig på att säga vad man tycker och tänker till varandra överhuvudtaget. Och att ibland har man ju sina förväntningar på sig själv. Och det är det som ni kanske öppnade burken i den här bilen då, att man behöver prata om de här sakerna.
Ja, absolut. Och sen så att springa ut med näsblod liksom på hela västen, och det är någonting vi gillar.
Ja, men alltså man går ju igång lite på det. Ja. Liksom. Man har ju någon skruv som är...
Ja, men jag tror att alla också är på samma nivå. Alla,
ja.
Alla har saknat den skruven. Vilket kan vara skitkul också. Det gör ju att man blir extremt mycket tajtare. Men om det är någonting som jag tänkte på när ni pratade om det, så var det mentorskap. Jag tror liksom inte i Sverige generellt, så tror inte man utpekar så här. Du är min mentor.
Nej.
Jag har ju träffat en kille som jag känner att du är min mentor. Och det var för något år sedan så jag talade om det här. Jag ser dig som min egen mentor. Så jag liksom har ju följt med honom i karriären och liksom sett och jobbat med honom. Men jag har aldrig berättat för honom så här. Jag ser dig som en mentor, så ska jag veta det.
Mm.
Så då, ja, men då stod vi liksom fyllde på våra liksom flaskor samtidigt som vi stod och kramades. Så jag tror att man har mentorer hela livet. Alltså oavsett vad man gör. Man kan jobba med någonting och sen så hoppar man på någonting. Och så ser man att den här individen är skitbra på det de gör. Mm. Där följer det lite grann. Men jag tror inte man pratar om det och säger så här. Jag ser det som en mentor liksom, och ge mig gärna tips på vägen. Mm. Jag tror att det är också någonting man skulle kunna se som framtida ledare, att man liksom lyfter upp och liksom pratar om det så att folk känner så här. Men jag kan lyfta upp mina frågor till dig. Och ibland så kanske jag bara vill ha så här snälla svar tillbaka. Jag ibland vill behöva råa ärlighet. Alltså båda vägarna.
Mm. Jag tänker på där vi befinner oss idag. Då har du sagt när vi kom in hit att det är flera som kommer med ryggmärgsskador.
Precis.
Och att det är ändå en resa som du har varit i. Känner du att du har fått ett mentorskap av din erfarenhet att du är här nu och de är liksom nya i, ska man säga?
Jo, men det skulle jag nog säga faktiskt. Jag sa ju till det när vi åkte i hissen ner till den här lokalen, att jag känner ändå att även om jag skulle vara på VM nu, så är jag på sjukhus, men jag på något sätt är jag närvarande i det som är här. Och jag kan ju se tillbaka vart jag var för 2,5 år sedan. Nyskadad, undrade hur livet skulle bli, kunde inte ta mig till toaletten. Liksom så här, vad är det här för liv? Och många av dem som är här nu, alltså de är precis i starten. Så jag har ju pratat lite om hur mitt liv ser ut idag. Så jag håller på med kanot, jag jobbar, jag kör bil. Och jag tror att det har gett perspektiv. Och det har de ju också uttryckt, liksom, att de är tacksamma för att de har fått träffa någon som har kommit lite längre i sin process. Och så finns det ju också den föreningen som jag tränar med på Bosön. Långt namn, men RG Aktiv Rehabilitering. De kommer ju också hit och har, som de kallar, ett uppsök. För då är det också individer som har varit skadade längre. Så det blir också ett sånt viktigt mentorskap att liksom ge perspektiv och ge tips. Så här, när man skadar sig på den här nivån så är det 1000 blanketter man ska fylla i. Det är Försäkringskassan, det är... Ja, och kunna hjälpa varandra med det, kunna hjälpa varandra med tips på hur man löser vardagen och också kanske lite hopp om att det går att leva ett bra liv i rullstol med ryggmärgsskada. Det tror jag är jätteviktigt.
Jag har inte suttit i samma sits direkt. Men jag tänker att när man då har dragit på sig en sån här skada, att det är viktigt att säga, ibland kanske man behöver säga att jag ska få vänta på fysioterapeuten. Mm. Och det är ju om typ en vecka eller något. Det är skönt att träffa någon som redan har varit där och har det mentorskapet. Det känns som det var skönt att om man var i den sitsen att ja, men då vet jag att här har jag en dialog.
Mm.
Och jag tror att det kan, vad ska man säga, milda ens responser på negativ stimul. Liksom. Att man inte mår, man kanske får den här reflektionen på till någon annan än bara sig själv.
Men det tror jag är jätteviktigt. Jag har ju träffat andra i liknande situationer. Så när jag har varit lite frustrerad, för det har varit en ganska rörig rehabiliteringsresa som jag har blivit lite irriterad på, då kan jag ju liksom ringa till en kompis och bara, orkar du lyssna?
Mm.
Och han bara, absolut. Och jag bara får spy ur mig och bara, det här funkar inte, det här funkar inte, det här är vad jag tvungen att göra. Han bara, jag förstår. För man... Just med ryggmärgsskada så är det så komplext. Så om man går till vanliga vårdcentralen så förstår de kanske inte liksom så här blås- och tarmrubbningar. Så här, vad är det? Problem med temperaturreglering. Så då prata med andra som så här, ja, men jag har också brottats med det där. Liksom, och bara få häva ur sig. Det är riktigt viktigt.
Ja, jag tänkte vi ska runda av lite.
Yes.
Och tack för din tid. Och tack för att du fick komma hit.
Ja, men det var jättetrevligt och kul att det blev av typ så här gång nummer 357. Yes.
Tack så mycket.
Tack.